Nordeas podd Sparpepp. Vi är tillbaka nu. Vi är inne i september. Jag hoppas att ni vill fortsätta att hänga med mig, Erika Papagiannopoulou och Anders Stenkrona. Idag så ska vi prata om hur du kan säkra din ekonomi i höst. Och i slutet av avsnittet, då är det även dags för ett nytt begrepp. Vad är det för begrepp den här gången, Anders?
Mycket, mycket spännande och mycket fundamentalt. Det här handlar om effektiv marknad. Den effektiva marknadshypotesen. Det blir dagens begrepp i slutet av avsnittet.
Härligt, så missa inte det. Och du, Anders, vi har faktiskt en rolig nyhet.
Ja, den är rolig.
Den är rolig. Du har ju fått en ny roll som Nordeas privatekonom.
Jajamän.
Ja, vår bästa Ingela Gabrielsson, hon har gått i pension och du har ju tidigare varit Nordeas sparekonom. Men nu så breddas ditt uppdrag.
Det blir en tung mantel att bära. Ingela är ju fantastisk. Ja. Så att gå i hennes fotspår blir ju väldigt, väldigt spännande. Och det blir som sagt en lite bredare palett som jag kommer att prata om.
Precis. Grattis, Anders, får vi säga då. Det känns jättekul.
Ja, tack. Det känns jättekul. Jag ska fokusera bland annat på hushållens ekonomi, sparande, bostadsmarknaden och hur svenskars privatekonomi egentligen påverkas av stora politiska och ekonomiska händelser. Jag ska liksom översätta det som händer till vad det praktiskt betyder för dig och mig.
Och du fortsätter ju vara med i den här podden.
Det här är viktigt.
Vi har ju ett läge i vår ekonomi nu med ökade kostnader inom många områden. Det är ju ingen som kan ha missat det. Till exempel för bolån, mat, bränsle och andra nödvändiga utgifter. Men hur gör man då för att säkra upp sin ekonomi?
Jo, alltså så här, du är helt rätt. Alltså, på en relativt kort tid så har ju prisbilden bara exploderat, känns det som. Den har ökat mer under den här korta tiden än den har gjort liksom på någon kort tid under de senaste 40 åren. Det är alltså väldigt, väldigt hög inflation och det har vi i stort sett alla märkt av. Jag känner knappt någon som inte har liksom drabbats av det här. Och räntan är tillbaka på samma nivå som för ungefär 15 år sedan. Så poängen är och är alltid att lista ut hur gör du för att spendera mindre än du tjänar. Det är nyckeln till en hälsosam ekonomi.
Och det kan ju finnas en förhoppning att den ekonomiska krisen snart är över och att priserna och räntan kommer tillbaka till de låga nivåer som vi vant oss vid från tidigare i år. Vad säger du om det, Anders?
Jo, men det hoppas man. Om man vet hur det nyss var och så tänker man, kan inte bara bli så igen?
Precis, ja.
Men jag tror dessvärre inte det blir fallet. För i så fall har vi deflation och det vill Riksbanken oftast undvika. Så att det kommer bli så här att de prisnivåer vi är på nu, det är lika bra att vänja sig. Det här är det nya normala. Och att anpassa sig därefter, det är lika bra. Går priserna ner så okej, bra, det var ju skönt. Men jag tror vi ska vänja oss vid det. Och räntan kanske slutar öka om ett tag. Vi vet ju att det blir en räntehöjning nu strax här i september. Kanske en till i november. Sen är de flesta överens om att det kanske stannar där. Men den kanske inte går ner så mycket, utan den kanske stannar där ett tag. Tror vi. Åtminstone skulle jag påstå att det är vettigt att planera inför det. Så planera inför att räntan är hög ett tag, priserna kommer vara höga ett tag. Även om inflationen drastiskt sjunker så betyder det att priserna ökar mindre takt. Det är det betyder. Det kommer fortfarande liksom ligga högt. Så ja. Att vi vänjer dig vid det här och gör en plan för hur du ska hantera om det fortsätter att vara så här ett tag.
Och jag tänker rent praktiskt då, hur kan man anpassa sin hushållsekonomi för att få överskott varje månad och bygga upp en buffert och ett långsiktigt sparande som du pratar väldigt mycket om?
Ja, verkligen. Och jag vet ju att det här är det vi vill. Vi vill ju ha en buffert. Vi vill spara långsiktigt, men det är svårt. Och det går ju såklart att spara många bäckar små. Man tar bussen istället för bilen eller cykeln istället för bussen. Man liksom hittar små pengar här och där. Och det är inte att förakta alls. Det är bra grejer. Men vad man behöver göra är att verkligen göra en helrenovering av ens ekonomi. Så kolla igenom och se var är mina största utgifter. Och när man tittar på hur KPI, alltså konsumentprisindex, är uppbyggt, så står det tydligt så här att de största utgifterna, det är boende, det är mat, det är transport, det är rekreation och kultur. Det är de största kategorierna. Och då kan man ju kolla där. Och det är också de kategorierna där inflationen har varit som högst. Så inte nog med att det är största utgiftsposterna. Det är de som har ökat mest i kostnad för liksom i Sverige i snitt. Så vad du gör är att du tittar igenom. Och i bankappen som vi har på Nordea eller din egen bankapp, vilken bank du än har, så bör du kunna enkelt kategorisera. Var har du spenderat på? Och att då lista ut, går det att dra ner på dem? För att om du jagar småpengar så kan du spara småpengar. Men om du jagar de stora drakarna, då kanske du kan spara 1000 lappar. Det är där i alla fall jag har huggit tag i och lyckats hitta 1000 lappar.
Ja, i dessa tider är det ju väldigt värt att kolla upp dem lite större.
Jag kan bara dra ett tips. För ja. Det här gjorde vi liksom, det har vi gjort nu de senaste veckorna. Och vi märker, oj vad mycket mindre pengar vi spenderar på mat.
Ja, i familjen.
I familjen. Ja. Så i vår familj, då sitter vi, normalt sett när vi har gått och handlat så har vi handlat och tänkt, men vi behöver lite det, lite det, lite det. Och så gör vi lite det. Och så kommer man spontant på i affären, jo men ska vi inte göra en sån.
Och så är man hungrig när man går och handlar också, klassiker.
Så är man hungrig. Och så plötsligt kostar det en säck på mat som kostat 1000 spänn innan kostar 2000 kronor, ungefär så.
Vad hände? Mm.
Ja, och det är liksom det, vad som har hänt. Och vi sitter och skakar på huvudet och säger, så här kan det inte få vara. Så vad vi gjorde, vad vi har börjat göra är att vi tar fram alla möjliga recept på lördag, sitter med barnen och säger, vad vill vi äta i veckan? Och så pekar de ut vad de vill äta till middag. Och så tar vi reda på exakt vad vi ska köpa för att göra de maträtterna. Inte en tomat för mycket, inte en gurka för mycket. Det är vad vi köper. Och plötsligt har vi halverat våra matkostnader.
Det är fantastiskt.
Ja, det är jättebra. Ja. Nu kanske vi inte var jätteekonomiska innan, men nu är vi superekonomiska när vi handlar och det spelar stor roll.
Ja, och jag kan tänka mig att barnen tycker det är roligt att få vara med och planera.
Ja, för då har de bestämt.
Ja.
Och så har de receptet, så är det punkt 1, 2, 3, nu gör jag det, du hackar löken och du gör det. Och det blir lite av en familjeangelägenhet på ett annat sätt. Och det är positivt.
Ja, och godare att äta när man själv har varit med och lagat kanske, eller?
Ja, visst. Det är, ja. De barnen säger, wow, vad gott. Ja, de kan inte klaga i alla fall.
Nej, det kan de inte göra.
De har valt och lagat, de kan inte klaga.
Härligt. Men du brukar ju prata om den här hinkmodellen också.
Ja, precis. Så att om du lyckas få ett överskott, för det är ju, poängen är, spendera mindre än du tjänar. Hitta var du spenderar mest. Dra ner. Och det här är olika fall. Det kommer inte utan ansträngning att göra det här. Du måste göra hemläxan. När du nu får pengar över, då talar vi om vart tar pengarna vägen. Ja, det första du gör är, vi talar om hinkmodellen. Det är som att du fyller vatten in i en hink. När den är full så rinner du över till nästa hink och så 5 stycken hinkar. De första 3 hinkarna, det handlar om din kortsiktiga nu-situation. Din nuvarande ekonomiska situation. 1, du skaffar en akut kassa. Händer något akut så ska du kunna hantera det. 10 000 spänn, 30 000 spänn beroende på vad som kan gå sönder i ditt hem. När du har det så rinner pengarna över till att betala av alla dyra lån. Har du ett lån som är obekvämt dyrt, fokusera på att bli av med det. Och när du blivit av med den, då är den hinken full. Och det rinner över till att du ska kunna ha pengar om du skulle förlora jobbet. För det kan börja bli en verklighet nu när ekonomin ser ut som det gör. Se till att du har torrt på fötterna. Om du tappar jobbet så har du antingen pengar på plats eller försäkringar på plats. För det kan hända den bästa och det är väldigt obekvämt. Så då vill man ha det på det torra. När man har de där 3 första hinkarna på plats, då blickar du framåt i framtiden. Då säger man, har jag pengar över och vill ha lite bättre pension? Ja, prioritera det. Och känner att pensionen är ju faktiskt på plats, den jag sparar tillräckligt, då sparar du till dina drömmar och dina mål eller vad det nu kan vara för någonting. Så det är 5 hinkar. Det första är vrid på kranen, alltså spendera mindre än du tjänar så pengar rinner in till din egen ekonomi. Och så tar du 1 hink i taget på det sättet.
Ja, det kan verkligen vara värt att sätta sig ner och kika på det här. Så
oh ja.
Får man lite mer hälsosam ekonomi.
Och man mår så bra när man har de här grejerna på plats. Jag har pratat med flera människor som inte haft det och sen fick till det. Och de ringer mig, mejlar mig, visar mig och säger, titta! Man mår så bra.
Ja, det funkar, Anders.
Det funkar. Som jag säger, det här kommer inte utan ansträngning.
Kan det finnas något positivt ändå med sämre tider?
Don't waste a good crisis, brukar man säga. Så nu när det är kris och man har anledning till att verkligen se över sin ekonomi, gör det då ordentligt. Gå igenom vinden, sälj det du kan. Det här är en bra motivation som kanske behövs för att verkligen städa upp sin ekonomi. Och ja, med den ekonomiska kris som vi nu genomlever, då har du chansen att verkligen ta tag i den, få ordentlig koll, göra förbättringar som behövs. Och gör du det så kommer du sannolikt att vara starkare när den här krisen är över än vad det var när krisen började.
Det känns ju trots allt ändå lite inspirerande att det finns saker att göra.
Ja, men det är viktigt att kunna inspireras av tuffa tider också. Och jag tror verkligen det. Tuffa tider gör att man skärper till sig och då blir man bättre på sin ekonomi när man kommer ur det här.
Anders, vi har kommit fram till dagens begrepp.
Yes, en höjdpunkt.
Ja, en höjdpunkt.
det här är ju väldigt, väldigt roligt. Jag har ju undervisat väldigt många år på universitetet just finansiell ekonomi.
Vad är dagens begrepp, Anders?
Jo, dagens begrepp är effektiv marknad. Effektiv marknad är ett grundläggande begrepp inom finansiell ekonomi. Och det betyder att du inte kan överlista marknaden. Det finns alltså ingen gratis lunch. Det ligger inga hundralappar på gatan. Allt är effektivt. Då ser vi så här. Till exempel, om du och jag, Erika, vi går ner för gatan. Och så ser vi en hundralapp som ligger där. Hur reagerar vi då?
Ja, oj, titta.
Hurra!
Pengar! Pengar.
Vi tar den.
Vilken dag.
Det finns en liten anekdot då. De två ekonomiprofessorer går ner för gatan och ser en hundralapp. Då säger de så här. Den kan inte vara riktig, den måste vara falsk. För annars hade någon redan plockat upp den.
Jaha, det är ett test.
Aha, det är så de tänker. De tänker, det är omöjligt att den där är riktig. För då hade någon redan plockat upp den och så går de vidare. Så det enda sättet att få en avkastning som är högre än den riskfria räntan är genom att ta en risk. Och risk innebär att du kanske inte får en avkastning. Ingenting är säkert. Det finns inga gratis pengar. Det är vad den effektiva marknaden innebär. Så den effektiva marknadshypotesen, som det kallas, säger att alla tillgångar är korrekt prissatta. Det finns ingenting som är för billigt och ingenting som är för dyrt. För det där korrigeras av alla spelarna på marknaden. Så om du tycker att en aktie är billig till exempel, så har du antingen alla andra investerare missat det här. Tänk dig att alla i världen har missat att den här aktien är billig.
Förutom du.
Förutom du. Ja. Och hur sannolikt är det?
Ja, inte riktigt.
Nej, det är ju inte det, va? Så att det är mer sannolikt så att du har förbisett en eller flera risker som gör att den här aktien är billig. Det är själva poängen. Så med största sannolikhet är det du eller jag som har missat något, inte marknaden. Allt vad du kan komma på har någon annan redan kommit på för länge sedan. Och allt du kan se på marknaden har någon annan redan sett för länge sedan. Så du tävlar mot den smartaste, mest välinformerade versionen av dig själv. Och du tävlar inte bara mot en person, du tävlar mot tusentals eller hundratusentals smartaste versioner av dig själv. Och det räcker med att en kommer före dig, så har hundralappen på gatan försvunnit. Det är så det är.
Ja.
Så om den ens var sant till att börja med. Så det som får en aktie att ändra pris i den här effektiva marknadshypotesen, det är att ny information har kommit. Och ny information är per definition oförutsägbar. Annars hade den inte varit ny.
Nej.
Så ny information, och den kan vi ju inte veta innan den händer. Och det är det enda som gör att pris förändras. Och om vi nu ska vara lite teoretiska, det finns tre nivåer på effektiva marknadshypotesen. Mm. Det finns svag form, mellanstark form och stark form. I den svagaste formen av effektiv marknad så innebär det att alla investerare, eller i alla fall tillräckligt många investerare, har tillgång till historiska aktiepriser. Det betyder att om alla kan se historiska aktiepriser, då går det inte att förutspå vad som kommer att hända näst. För om du ser ett mönster och säger det här borde innebära att marknaden går upp. Ja, det mönstret har alla sett. Det finns ingen som har missat det här. Så om du tror att det är bara jag som ser det här, då bedrar man sig själv.
Ja.
och sånt här hör jag. Ja. Oh, har du sett? Den här borde gå upp.
Exakt.
Ja, tror du att du är den enda som har sett det?
Ja.
Det sitter hundratusentals och ser exakt samma sak. Och antagligen finns det en risk förknippat med att gå in. Det är därför det ser ut som ett litet gap. Och det är risken du får betalt för. För det kan gå fel. Så det är den svagaste formen. I den svagaste formen så funkar alltså inte grafläsning eller teknisk analys, som det heter. Där historiska priser på något sätt förutspår framtida priser. Det är den absolut svagaste formen av effektiv marknad. Så funkar inte ens det. I den mellanstarka så innebär det att alla eller tillräckligt många investerare har tillgång till all offentlig information om en aktie. Till exempel de har alla årsredovisningar, alla pressreleaser och nyckeltal och sådana saker. Och då är det ju som fundamental analys, håller man ju på med på analyshusen. Då innebär det att där kan man inte heller få en edge. Att om man tycker att den här har väldigt bra gynnsamma nyckeltal, det kanske finns en anledning till att de har gynnsamma nyckeltal. Det kanske finns en risk förknippat med att gå in där. Det är den mellanstarka, att alla har all offentlig information. Ja, då är det svårt att få en edge mot någon annan. Man kan säga så här att det finns alltså tusentals som är precis som du, som har suttit och beräknat varenda diskonterat kassaflöde, varenda nyckeltal och sitter med fingret på köp- eller säljknappen så fort ny information kommer ut. Så sitter de. Det är vad du tävlar mot. Ja. Det är inte lätt.
Nej, det låter som en riktigt tuff utmaning.
Det är riktigt. Ja. Det är väldigt svårt. Och den starka formen, då innebär att all information, alltså även icke-publik information, insiderinformation, är känd. Så det är svårt att till och med som insider att ha en edge mot någon annan. Och det är ju en ganska svår grej att tänka sig att alla har information, även den som inte är publik. Men jag har ju varit med tillräckligt länge i den här marknaden för att konstatera att även insiderinformation letar sig in i aktiepriserna. Det har jag sett många gånger. Och det här behöver inte ens vara olagligt.
Nej.
För det fungerar så här. När jag var ny i marknaden, då satt jag på en analysavdelning och det var en senioranalytiker som var supersmart. Och han hade jättebra koll på ett av de här stora bolagen. Han kände ledningen, han visste liksom exakt hur de resonerade. Och då kom jag ihåg en eftermiddag då hon sa, jag har kommit på en grej. Det här bolaget borde göra, och så var det någonting jag inte minns. Men de borde göra så här. Det är det smartaste de kan göra. Så han satt hela natten och räknade och vred och vände och skrev en analys över, de kommer säkert troligtvis att göra så här, och det skulle vara kurspåverkande. Det var information som inte hade kommit ut.
Mm-hmm.
Men han listade liksom ut det här. Så på morgonen när han skulle skicka sin nya analys till alla sina kunder, då kommer en pressrelease då ledningen för det här företaget sa, vi ska göra så här. Och det var precis det han hade suttit och tagit fram i sin hypotes kring.
Oj, aha.
Så att riktigt duktiga analytiker, och de finns där ute, som är riktigt välinformerade, kan komma till samma slutsats som insiderna själva kommer till.
De har liksom alla pusselbitarna och så lägger de ihop.
Exakt, oberoende av varandra. Mm. Så det är ju inte insiderinformation, men det är samma information som insidern har. För de har ju precis samma värld att förhålla sig till och samma pusselbitar att lägga och drar därmed samma slutsatser. Man kan till och med argumentera att den starka formen av effektiv marknad faktiskt ibland funkar, att den är så. Poängen med den effektiva marknadshypotesen är att alla aktier är korrekt prissatta i förhållande till den information som finns just nu och risken som det innebär att investera i dem. Och det finns ingenting som du kan göra eller komma på eller som någon annan inte har tänkt på. Du tävlar alltså mot den smartaste versionen av dig själv. Du får bara avkastning för den risk du är beredd att ta. Och det finns alltså ingen gratis lunch där ute.
Det är ju inte det alltså.
Nej. Nej. Men vi vet ju att det även finns sådana som inte beter sig effektivt. Som beter sig lite irrationellt ekonomiskt sett.
Ja.
Och då kan man ju titta på vad betyder det för den effektiva marknadshypotesen. Där kallar man oss alltså för beteendeekonomi. Och det här ska vi prata om nästa gång.
Ja, jättespännande. Det vill ni inte missa. Ja, men då säger vi väl tack för att ni har lyssnat idag. Och prenumerera gärna på Sparpepp i din app så missar du inga nya avsnitt. Och kolla även in Nordeas sociala medier och nordea.se för mer inspiration och tips. Och har ni en fråga till Anders Stenkrona så mejla gärna den till sparpepp@nordea.se så kanske vi tar upp den här i podden.
Ja.
Ha det fint och vi hörs snart igen.
Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Nordeas podd Sparpepp. Podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar.